Programmet presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Nej men hallå där, god morgon, se så vackert det är när solen går upp, så sagt, ligga i öster över Ringvägen på Södermalm i Stockholm. Och idag har vi en vacker studio, Sian, som är en italiensk fotbollskännare av rang, kanske en av de främsta vi har, har klätt upp sig i norsk fiskartröja. Det säger en hel
del. Jag behöver en exorcist. Jag har blivit traumatiserad, så jag har liksom anammat
norsk. Tröjan är i alla fall väldigt fin.
Tack så mycket.
Per, du är också fin. Välansat skägg. Mm. Ja.
Trevligt.
Ja, sa du. Ja, det var det. Bra. Är läget bra?
Mycket bra.
Ja.
Ett härligt. Mycket att prata om idag ju.
Det finns en hel del. Ja. Vi ska prata lite damfotboll där du är åtminstone vassare än vad jag är. Mm. Stina Lennartsson kommer att tala till oss. Men Sian, vi börjar väl med Champions League-playoffet igår. Nu är det klart vilka som är i åttondelsfinal.
Yes, och det var ju två otroliga omgångar, eller vad man ska säga, hemma borta matcher. Mycket action, mycket drama, vändningar och nästan vändningar, eller icke-vändningar. Så jag har suttit bänkad framför soffan. Mm.
Ska vi börja med att kika på Atalanta för att göra dig lite glad, Italien, Sian. Det här har vi åtminstone, har åtminstone någonting att glädja dig åt. Det är stora, starka Borussia Dortmund som klappas dit. Till sist, Glenn Strömberg är nog jätteglad också. Jag har inte pratat med honom som är efter här, men det misstänker jag. Kommentar till den här matchen.
Nej, men stort misstag av Kobel här i slutet. Atalanta som låg under med 2-0. Det var 7 år sedan sist ett lag som låg under med 2-0. Sorry. Då vände och gick vidare. Och de hade bra läge, hade Jimmy byttes in. Sen kommer den här situationen. Jag såg att vissa argumenterar för att han är på boll först. Jag tycker det är en solklar straff. Ben Sebaini som hade mer eller mindre gett bort 1-2 mål i början av matchen också. Har inte kontroll på sin kropp, har inte kontroll på boll, svingar ut med ett ben, träffar Kristovic i ansiktet. Och den här straffen,
ja, det är perfekt. Ja, det är
Masa tar den där. Ja, och där är matchen slut. Ja. Såklart hjärtekross för Dortmund, men en otrolig vändning av Atalanta. Och Dortmund är ett lag som vi har sett spela Champions League-finaler senaste åren, som har en stark europeisk tradition. Atalanta åkte ur i det här stadiet förra året, och sen Palladino kom in så har han gjort ett extremt bra jobb. Och här någonstans så kändes det lite som att, ja, men om Juventus också vinner nu, då är inte Serie A död och begravd, utan det lever.
Ja,
men vi fick inte riktigt alla.
Nej,
du
fick inte det. Det var
vet du vad som är extra traumatiserande för mig?
Nej, vad är det?
Ett blåsvart lag som låg under med 2 mål mötte ett gulsvart lag och vände och vann. Men det var fel blåsvart lag för mig då.
Jag förstår, jag tänkte att du skulle spela in med gulsvart med AIK, Djurgården och någonting sånt där, va?
Nej, men så här, du får fast... här är det ju tvärtom, där vinner ju de svartgula hela tiden.
Men vändningen är ju ännu mer anmärkt att han är Dortmund. Det är ett tysk liga tvåan, det är ett otroligt erfört Champions League-lag.
Det är
tysk,
man har ju vunnit ligan.
De går in med 2-0, att Atalanta gör den vändningen, alltså det är väldigt för starkt. Det är otroligt svagt däremot av Dortmund. Att i sån här match, och det är den här säsongen, de kommer inte komma kappa i München i någon liga. Så det här var liksom deras grej att ta sig till final igen. Och så det är brutalt, alltså otroligt svagt.
De har ju rekordmycket poäng, det kändes som att de har kommit ur den här att Dortmund är kaos, de vinner när en match och torskar nästa, så och så kommer de att göra den här insatsen i, som du ser, den turneringen där de faktiskt kan göra någonting på riktigt, och från ett läge där man är extremt stabila. Och jag var väldigt förvånad att det här skedde, men jag är lite nöjd. Sen så börjar man kolla lite på vilka kan Atalanta möta, och så är det Arsenal och Bayern München, och då vet man att då är det kört ändå, tyvärr.
Ja, det är tagit stopp ändå, menar du?
Ja,
okej. Okay. Real Madrid, det där brukar inte ta stopp. Mästarna fick kämpa lite grann. Det var ju lite kontroverser i den första matchen i Lissabon, och här tar Benfica ledningen med 1-0 redan i efter 13 minuter drygt.
Otrolig räddning av Courtois.
Han har ju fler i den här matchen, har ju en med näven
till
också.
Till ingen nytta.
Nej, alltså, det var ju lite tur.
Lite nytta.
Ja. Han har en annan i matchen. Men det blev ju lite spännande första.
Det är en jätteparad. Rafa Silva, också lite turlig, kändes som missar första. Men Real Madrid det som händer där tycker jag är intressant, att Gonzalo Garcia är en riktig anfallare, trycker ner backlinjen, öppnar upp krossytan. Tchouaméni kanske har lärt sig av honom, sätter dit. Men det viktigaste i den här matchen är ju någonstans vem Vinicius Junior har blivit under Arbeloa.
Vem har han blivit?
Han har blivit den som jag tycker han var när han förtjänade att vinna Ballon d'Or, men förlorade den mot Rodri på en tajt omröstning. Och jag tror att han har 6 mål de senaste 5 matcherna. Det är en idel drömmål, men det är också den här typen av som ser enkelt ut men som är svårt. Sätter fart. Jag tycker han är Real Madrids bästa spelare i den här matchen. Och firar som han gjorde i bortamatchen, men ingen rasism här då då. Jag tycker att bra avslut, bra aktion, och när han är så här bra, då är det få som matchar honom i världen.
Real Madrid, Per, vad är det med Real Madrid? Det finns ju ett ord som heter kulturkompetens. Jag brukar nämna det i nästan alla sammanhang när Real Madrid och Champions League, Europaklubben, hör ihop så att säga. Den här kulturkompetensen, erfarenheten, know-howet. Mästarna. Vad betyder det?
Ja, alltså, dels betyder det att det känns som att man knappt behöver ha någon fotbollstränare där. Man behöver ju ha någon person som säger till stjärnorna att vi tror på dig. Det tycker jag Ancelotti gjorde. Jag håller helt med nu med Vinny Junior. Nu har han fått det. Men när Xabi Alonso skulle bygga ett system, när alla skulle få in i någonting, då börjar den där magin försvinna lite grann. Nu byter man tränare, oerfaren tränare, och så börjar man spela fotboll. Och här är en match. Visst att Benfica gör mål, men känns man inte nervös. Nej. Spelarna spelar otroligt... Alltså, jag säger inte att spela utan system, men de spelar med självförtroende. Han låter stjärnorna, och man kan diskutera Perez på toppen där, hur han gör. Men det är spelarna som styr Real Madrid, det är inte tränarna. Och det tror jag är en av magin till att de lyckas i de här stora turneringarna.
Jag tycker Benfica var bättre matchen igenom. Men när Vinny är på det här humöret, då avgör han matchen. Han gjorde det borta, han gör det här. Sen så är frågan, hur långt kan det gå? Jag tror att om de ställs mot City som de kan, då har jag tidigare då kanske känt favorit Real Madrid. Mbappé saknades. Jag tror i år att de riskerar mycket mer att åka ur tidigt.
Om ni undrar varför Sian ser lite ledsen ut idag, så är det delvis på grund av detta vi ska visa nu. Nämligen Juventus förlust efter förlängning mot turkiska Galatasaray. På hemmaplan skedde detta dessutom.
Ja. Även de vann ju den här matchen och ja, hade men 3-0 men åkte ur och hade över 5 i expected goals, och då spelar de en match mindre i över 45 minuter. Den här situationen med Kelly, it's a F in disgrace, säger han där, och jag kan hålla med. Han hoppar upp, tittar på och landar såklart fel, och såklart man behöver ha kontroll över sin kropp. Men den där situationen tror jag att om du frågar gamla försvarsspelare, de kommer nog inte vilja se det som gult eller rött kort. Och Juventus hittar ändå tillbaka. Har 3-0, sen har de, Zegrova har ett öppet mål han missar, och sen i förlängningen så tror jag att energi går ur dem när Galatasaray sätter både 1 och 2 mål. Men
och Osimhen fick vara med där och göra mål, i en bekantskap ju.
Ja, han har spelat i Napoli, haft den nuvarande Juventus-tränaren Spalletti som tränare, och sa att han inte firade för att han respekterar Spalletti så mycket. Jag är lite inne på att Osimhen troligtvis vill gå till Juventus någon gång i framtiden, inte vill bränna sig. Det positiva för Juventus här, och kanske lite negativa, det är ju att de gav bort det i första matchen. Men när Galatasaray gör reduceringsmålet, då ställer sig publiken upp och applåderar. Vi uppskattar det, vi uppskattar insatsen. Vi såg 11 spelare som gav allt. Och den där syntonin mellan supporter och spelare, den har försvunnit i Juventus. Jag tror att den kom tillbaka igår. Och kan man bygga på det, så finns det någonting att hämta. För nu möter de Roma i helgen. Roma 4, Juventus 5. Förlorar man den, då är det helt plötsligt långt upp till fjärde platsen i Champions League-spel nästa säsong. Men jag tror att Spalletti som tränare, laget är bra. Om de får supporterna med sig, då kan de komma tillbaka. Kanske inte direkt, men snart.
Åh, vad du kämpar sig. Åh, vad du gräver. Ända där nu. Och vi ska ranka ligorna, Sian, nu i världen. Va? Vad hamnar Serie A då?
Trea. Jag sätter Premier League först, jag sätter La Liga 2, jag sätter Serie A 3. Och jag tycker verkligen att Serie A de senaste...
Serie A har ju inget Bayern München. Bayern München är bättre än alla lag i Serie A. Ja,
vilka mötte Bayern München förra året och åkte ur? Men det var väl Inter, om jag inte har helt
fel. Ja, men det var förra året. Jo, vi ska komma till vad Inter gjorde den här säsongen.
Nej, men jag tror att kampen är mellan Tyskland och Italien där. Jag kanske tycker att Tyskland har bredare, och de har en spets med Bayern München. Nu hade man Inter i fjolåret, så att fjolåret då kanske, men nu är de ute.
När man tittar de senaste sex åren så har Inter två Champions League-finaler. Atalanta vann Europa League mot det bästa Bundesliga-laget någonsin, Leverkusen. Jag menar, Roma har en Europa League-final. Jag menar, Roma har vunnit Europa League. Så det är ju många italienska lag som spelat finaler, tagit sig långt, gått långt. Det här är ett år som egentligen är ett undantag om man jämför med hur det har varit. Och där tycker jag att man drar lite för snabba slutsatser av just den här säsongen. Sen är det klart att inget italienskt lag i mitt tycke, även inte när de slog Bayern förra året, matchar Bayern. Bayern är, tycker jag, världens bästa lag.
Men det finns också en taktik i Italien. Ja. Det har de här, och det kanske är det. Så därför man kan diskutera ligan eller prestationen i Europa. Mm. Otroligt skickligt italienska lag på att ta kuppspel. Det har de varit länge och tränarna. Så att, det är väl problem att se det här. Ska vi bedöma vem som lyckas bäst i liksom Europa eller liksom totalt som liga? Lite olika saker.
Jag får ursäkta Sia, men det är ju, du får lite, i och med att du är gått ut på barrikaderna som stor Italien-älskare och kännare, så får du får, det hör liksom till supporter att man får lite extra stick när sånt här sker.
Men det är lugnt. Det är lugnt.
Klarar du detta?
Ja, men jag är van med det där. Alltid med italiensk fotboll. Men jag tycker att italiensk fotboll, tvärtom mot hur diskussionen
man
är,
måste ner, det är där nere i botten man kan göra en riktningsförändring igen. Det är inte här uppe, utan det är där nere man får bara titta på vad man kan göra bättre. Ska vi då gå till det som vi har gått runt lite grann, gröten, elden eller vad man säger.
Bode Glimt. Nu är du försiktig, upp med rösten. Bode
Glimt klippte, massakrerade, körde över, latchade med de forna förra säsongens Champions League-finalister, Inter. I och för sig förlorade de i finalen med 5-0 Inter, som hade vi börjat falla samman redan då. Men titta här, Per Lagerström, säg något fantastiskt, men du kan säga någonting om detta fantastiska Bode Glimt och Kjetil Knudsen.
Ja, dels så ska vi säga att det är en av de största skrällarna på många, många år i Champions League. Jag tror att det är otroligt roligt för liksom de som gillar fotbollsrörelsen att det här mindre laget igen visar att det är ett lag som kan slå liksom en mästare, liksom, någonting som egentligen ska vara omöjligt spelare för spelare. Men du är inne på Kjetil Knudsen, vart är sedan 2017 som tränare. Ingen spelarbakgrund.
Du började som ass.
Ja,
du började som ass. Ett år som
ass.
Han
har varit tränare, alltså inte sån här storspelare. Har jobbat så länge. Jag tittar också på truppen, för att man kan prata mycket. Det är otroligt mycket norska spelare. Visst, man har plöjt in pengar, men spelet de har spelat från match ett i Champions League, de har skapat målchanser i varje match. Och vi har pratat väldigt mycket om man ska unga spelare i Norden och sälja vidare dem. Den yngsta spelaren är 22. Sen har man 2 25-åringar. Sen är det 27, 28, 29. Allt det där för mig tyder på en tränare, varit där väldigt länge. Ett lag, inhemska spelare som vet vad de liksom jobbar med. Och en spelargrupp som inte bara är 19-20. Jag har inget problem med det. Men här är det ett lag som går, som liksom slår ut Inter med att bygga liksom, jag säger att de är sitt primetime på så mycket. Där har du, tror jag, en av liksom flera förklaringar till det som skulle vara omöjligt, som inte är det. Och det är underbart med fotboll att vi får de här liksom helt galna resultaten. Bode Glimt, Nordnorge mot Inter på San Siro.
Jag ringde till prata med Lasse Lagerbäck som inte kunde komma hit idag. Och han talade om att han fick lite islandsvibbar. Det är en tydlig spelidé.
Mm. Extremt.
Och det är inte bara norska spelare, de är från Trondheim och norrut. Mm. Så det är nästan lokala killar allihopa.
Men jag såg den här sekvensen som spelades upp. Och sen nu det här när Kivu har, han hade 9 matcher innan han kom till Inter. Och här ser det nästan ut som han frågar, hur gör ni? Eller vad gör ni? Frågar taktiska råd. Och jag tyckte det var lite mysigt att se en liksom Inter-tränare komma till en Bode Glimt-tränare. Och efter en förlust på det här sättet, det är en stor smocka för Inter och för Kivu då. Men just den där spelsekvensen som vi visar upp, det är efter målet. Innan det så har de inte så mycket. Och jag känner att de inte riktigt gör det de vill göra. Men de spelar kortpassningsspel som går snabbt. Sen kommer de tillbaka och så går de lite långt. Och sen så hittar de igen en touch och så rör de sig och så går de framåt. Och jag tyckte den här sekvensen på San Siro, jag har sett varje intermatch de senaste 5 åren. Alltså det är inte många lag som har stått för den här typen av fotboll mot Inter. Inter också aggressiva, vill vinna boll, kommer mot dig, men de har ett lugn, de hittar tillbaka, går långt, går kort. De är extremt sevärda på det sättet. Och min poäng när jag såg Bode Glimt, och jag har alltid haft det lite med liksom Sverige också, många kritiserar Jon Dahl Tomasson och sa vi måste fixa försvaret, sätter vi bara försvaret då kan vi vinna fotbollsmatcher. Nej, alltså det finns inget lag i Europa som jag ser idag som vinner genom att bara försvara. Du måste ha ett eget spel, och det är det som jag vill krädda Bode Glimt för att det är inte bara att de försvarade ärligt i 280 minuter, utan de kom också med en ambition och ett mod. Man kan skylla på Akanji att han gör ett enormt stort misstag, men Bodeglimt är fyra spelare där och ska in och pressa honom.
Exakt så, i varje match, och inte i varje minut i matchen.
Sammantaget ska vi ta, vad blev det sammanlagt? Vad blev det sammanlagt?
Ja, jag är för tramat till 3-1 plus 2-1. Ja, det blir 5-2.
Ja. Ja. Det är inte liksom en situation.
Nej, men det är ett mod. För du ser på bilderna, håller helt med. När de anfaller, de har gjort det varje match. Du har 7-8 spelare. Mm. Det är inte så att de försvarar sig till och kontrar sig till att sluta. De har ett eget spel, exakt samma spel som de började spela till sista.
Men jag som är lite äldre än er och har talat med de som är till och med äldre än vad jag är. Vi minns Malmö FF under Roy Hodgson 1979. Vi minns IFK Göteborg under Roger Gustafsson. Gick långt i. Vi minns Rosenborg under Äggen. Och vi minns även FCK under Ståle Solbacken. Och vad är gemensamt för alla de här? En tydlig spelidé. Kollektivet i centrum. Det är väl tvärt kontrast till vårt svenska landslag just nu, där överstegsfinter premieras mer än inte för att säga att det inte ska vara med, men det går ju sen på våra breddgader ännu högre upp än vad Stockholm ligger till och med, att få fram slagkraftiga lag.
Ja, absolut.
Om man använder sig av en bra struktur.
Men, ja, men och att det tar tid.
Det tar tid.
Du får inte glömma det. Det har tagit tid för Bodeglimt. Göteborg pratar om, FCK pratar om. Det är trender över flera års tid. Rosenborg, alltså du måste, det går inte på en säsong. De bygger någonting. Det är helt ett kollektiv, tar tid.
Men
det
de har ju en tränare som har fått sitta i 7-8 år. Vem i allsvenskan har fått göra det? Alltså de har ju en situation där uppe där det kanske är mindre press. Det finns bättre förutsättningar.
Och de är lokala, många av dem.
Skulle jag gissa att han tjänar mer än vad Kimme Hellberg också. Man har sett det. För att de har vill att behålla honom.
Absolut. Absolut. Alltså om han har ett prestationsbaserat kontrakt baserat på hur långt de kommer, det skulle inte jag bli förvånad så. Men det är ju klart att den tiden har gett dem någonting. Och tidigare så var det ju mycket prat om de vinner bara hemma på plasten i kylan. Nej, men nu vinner de borta också. Ja. Och där tror jag att det som kanske har stört mig lite då, det var att så här, jo, men om Inter förlorar borta mot dem, då ser jag skräp. Men när City förlorar med samma siffror, vad händer då? Och City, där tycker jag att lottas de mot varandra igen.
Men du, hur många lag har Italien vidare? Du kan inte komma in igen en dag som denna. Nu räcker det. Det är en dåres försvarstal. Vi säger här i Dicketag.
Men om de lottas mot City nu och slår ut dem också, vilket vi kan hända, vad händer då? Hur ser det ut då? Det är klart att ligorna är annorlunda, men det här är ju ett lag som har bevisat över tid att de på hemmaplan kan slå vilket lag som helst.
Om, Sian. Vi ska ju fortsätta med norrmännen Per Sørloth. Klippt in ett hattrick.
Ja. Och är det slut på spel Norge? Alltså, jag har suttit och tittat på OS och skidåkt under den klän. Och sen kommer jag till fotbollen. Och det är Håland och det är Bodeglimt och det är Sørloth. Alltså det är ju någonting. Och det här, det är ju, alltså det känns som att det går inte att misslyckas. Ska Norge vinna VM-guld eller? Alltså man sitter och funderar lite när man tittar på det. Alltså de har ju otroligt fascinerande lag.
Vad gör de som inte vi gör, Per? Du som har suttit i ledande ställningar i svensk
fotboll. Ja, men de gör ett par saker faktiskt. De har ju jobbat otroligt mycket med klubbutveckling. Och har liksom tränare och liksom utbildare i klubbarna. Det är återigen ett långt projekt. Så fotbollsförbundet och Norge har jobbat strategiskt väldigt länge. Så att det är, sen tror jag liksom, sen föder ju framgång. När man börjar se att saker går bra, då fortsätter man det. När saker inte går bra och ett landslag förlorar, då drabbar det hela vägen ner. Så att de här har ju hade några jobbiga år. Så att, men återigen, sen har de en gyllene generation. Det går inte heller att ta bort.
Kolla på den där räddningen.
Den är så fantastisk. Men Oblak, vi vet ju, han har ju under många år varit den världens bästa. Men,
och där, jag tycker det är intressant det du säger om spelarutveckling och vad de gör rätt. Ofta så går det i cykler. Vi har ju mycket bra fotbollsspelare, vi kanske inte har kollektivet. Men om vi bara går tillbaka till den här matchen snabbt. Det där är vi 1-1. Vad händer om inte Oblak gör den? Vi pratar om Sørloth, hattrick med all rätt. Men där kan ju matchen ta en sväng som gör att vi inte pratar om Sørloth alls. Och sen, så jag ville bara credda Oblak för att här har Brygge en riktigt bra period. De skapar mycket chanser, de tar sig in i matchen, de har kvitterat och de hade kunnat hitta ett annorlunda resultat. Men en målvakt som kanske inte får rubriker gör den här räddningen och sen nu så kan vi prata om Sørloth igen. Men den här räddningen är bland det svettigaste jag sett.
Jag kan lägga in det som exempel på linjemålvakt, va? Ja. Det bästa optimala. Ja. Boom! Alltså bara försvara sin mållinje. Starkant. Otroliga reflexer.
Ja, det är ju riktigt. Det är ju ett gammalt målvaktsspel. Vi ser ju många målvakt. Och det behövs ju Raja till exempel som är väldigt högt ut och skickligare än många av utespelarna och spelar bollen renare. Det här är ju en klassisk målvaktsparad.
Ja, och jag gillar ju den typen av målvakt också. Och angående Sørloth så tycker jag han har en intressant situation. Eriksson. För att han har inte alltid varit given. Ja, absolut. Men han har inte alltid varit given.
Nej, inte
bänkad en del. In och ut i startelvan. Det ryktas varje fönster om honom. Ja, men han ska gå, han vill ha mer speltid och så vidare. Jag tror inte att det här är en spelare som kommer vara kvar i Atleti den här sommaren. Om inte Julian Alvarez drar. För att då är han en given startspelare. Det är det han vill. Det är så många mål han gör. Och det är så många lag i världen som behöver just den här spelartypen.
Sian, vi har Sörlott. Jag har ju kommenterat honom i Premier League. Det finns ett ord i ishockey i NHL. Man kallas för journeyman. Alltså man reser runt. Och jag vet inte, men om jag inte missminner så är det 12 eller 13 olika adresser som senior som han har haft i olika länder. Så jag vet inte, är han svår att ha att göra med? Jag vet ju att Lagerbäck hade väl lite bekymmer med honom, om jag inte minns minne, innan han var landslagschef.
Ja, men vi får se. Alltså, jag tycker han känns hemma, men jag håller med dig. Alltså, det ryktet som norska spelare nu har i Premier League, det är ingen slump att Premier League-klubbar kommer att titta på plocka hem en tung nia som forward.
Och för mig är det så här, om det alltid pratas om dig i varje fönster, då gnäller du troligtvis till din agent och så säger du så här, hitta en klubb till mig där du är startspelare, hitta en klubb till mig där du är startspelare. Så jag tror att han...
Jag har hittat en klubb, han kan börja Inter.
Ja, om de säljer Thuram så tar de in Sörlott, då är jag ganska nöjd.
Behöver inte två då?
Nej,
du tycker det går bra nu eller?
Lautaro blir kvar då.
Vi tar och tittar på resultaten. Per, du gillar att snacka.
Ja, men det är ändå värt att nu går ju PSG vidare, men det är ju liksom, det är Monaco, den där skulle de ju springa hem, och så blir det liksom 5-4 totalt sett.
Och Monaco utvisning i båda matcherna.
Precis, så att den där hade ju kunnat bli vinst. Nu är de med blotta förskräckelsen PSG, men annars är det ju, vi redan pratat om Bodø/Glimt. Jag tycker att det är svagt, som jag sa, att Dortmund med den kulturen åker ut här med det resultatet de hade med sig in.
PSG sticker ut för mig för att de ser fortfarande trött ut. Vi har alla sett dem, och så hade de en lång säsong och vann Champions League, gick till final i klubblags-VM, och alla har bara känt att jo, men de trummar igång snart. Så att nu är det snart mars. Och de har fortfarande inte trummat igång än. Vitinha, Neves är trötta och slitna ut. Dembélé är skadad ut och in i elvan. Vad händer med dem? För att nu börjar det bli dags att hoppa på tåget som gick förra året för dem, som startade i december. Jag har all förståelse för att de har spelat för mycket och varit slitna. Men jag förväntade mig mer, speciellt från det här dubbelmötet. Och där behöver de ju jacka upp. De kan lottas mot Barca. Vad händer då? De kan lottas mot Chelsea.
Så... Ja, antingen vinner de eller förlorar de. Det är det som händer.
Ja, men de ska ju vara en av favoriterna. De spelar inte som det än.
Lottning klockan 12.00 på fredag här på Viaplay. Och vem sköter lottningen, Per?
Brukar vara Strömblad.
Henrik Strömblad. Ja, jag tror han sitter hemma redan med sina
papper. Han har redan berättat när den är, vilken
tidsrum. Det brukade vi streama på rasterna i skolan. Ja. Det var en sån där fin...
Lottningen med Henrik Strömblad. Alltså det är ju av Erik klassiker. Jag tycker
jag
vi ska
bygga
Strömblads lottningar lite mer. Jag tycker han är värd nu efter alla dessa år.
Ja.
Ja. Vi ska teknikens under. Hallå Stina Lennartsson, ända borta på kanalplan. Kan du höra oss?
Ja, god morgon på er.
Varför är du inte här? Det är ju för 500 meter.
När du skriker sådär, då hör hon dig utan micken.
Alltså. Utan micken. Hur är läget?
Ja, men det är bra, tack.
Ja, varför är du inte här hos oss nu? Vi vill ju ha hit dig.
Varför är inte här? Ja, vi tränar ju. Du får ta ett snack med staben.
Ja, det ska jag göra efteråt. Det var trevligt att ha det här. Per Lagerström är här, för han är, jag måste ju erkänna det även om det är smärtsamt, när han är duktigare på mig än damfotboll. Men kan du berätta hur status är i Hammarby just nu och hur ni ser på den säsong som är ganska nära nu?
Nej, men vi har haft två väldigt bra veckor. Först och främst vidare i en semifinal i Europa, vilket är väldigt stort. Och slå ut. Vi vann första matchen i Svenska Cupen här med 4-0 mot Rosengård och gjorde en bra match. Det kändes som att inledningen på säsongen var ganska tuff, men vi har fått ihop det ganska bra nu på kort tid och vi fortsätter växa och ta steg varje vecka.
Hur har det varit att vara i den här stora rulliansen av spelare som har försvunnit? Har det känts liksom osäkert, eller har de här resultaten nu gett er lite lugn?
Nej, men såklart inför säsongen så kändes det väldigt oroligt och liksom veta vart kommer vi stå, vad är det som händer. Vi säljer av väldigt mycket spelare, väldigt duktiga spelare. Hammarby ska alltid vara ett topplag, vi ska vinna titlar och vi skulle gå in liksom i en kvartsfinal i Europa. med nästan ett halvt nytt lag egentligen, såklart så var det oroligt. Och de första veckorna var ganska tuffa. Men staben och vi spelare har gjort ett otroligt jobb och vi har fått in spelarna på ett väldigt bra sätt på så kort tid. Normalt tar man väl ungefär 3-4 månader under försäsong, men vi skulle gå in i en stor match redan efter 4 veckor. Så att på så sätt så är jag väldigt imponerad över hur vi har tagit an uppgiften.
Men du Stina, jag tänker ändå på det där. Du som är så pass rutinerad. Ni är ändå, liksom, var ju då i kvartsfinal i Europa.
Hon är född 97.
Ja, men hon har varit med länge. Hon kan de här spelarna. Men också Stina, att ni hade ju ganska tufft mot Häcken. De springer ju hem allsvenskan, damallsvenskan förra året. Och jag tänker ändå Hammarby för mig är ett lag som ska konkurrera. Ni var så nära att ta det i Champions League. Jag tycker nästan att svenska lag, liksom, ett svenskt damlandslag är liksom rankade i toppen. Vad är det som gör att det försvinner så många spelare från liksom en... Jag tycker att Hammarby är en ledande förening. Vad har ni fått för förklaring?
Nej, men såklart så har Hammarby varit en framgångsrik klubb till att uppfostra och utveckla unga spelare. Men sen blir det ju den här konkurrensen utomlands. Så att storlagen, pengar, det är en helt annan liga att konkurrera med. Så det är ju det som gör det otroligt svårt. Men som du säger, ja, det är svårt.
Men du, det verkar, så fick jag ju faktiskt se i kuppen mot Rosengård, den nya Rosengård, där det ska pumpas in pengar med ett investmentbolag. Det var inget problem, det springer ni här med 4-0. Hur bra är Hammarby i år?
Ja, vad ska ni vara? Är det guld som gäller? Eller vad säger ni till varandra?
Nej, men spelar man i Hammarby ska man alltid gå för att vinna titlar och det är inget undantag nu liksom. Så att målet är att försöka få ihop det här laget så bra som möjligt och vi har kommit långt som sagt på kort tid och vi kommer bara fortsätta utvecklas och vi fick en bra start och test mot Rosengård och visa lite vart vi står och men jag tror att vi absolut är att räkna med.
Vi tittar ju lite här i Neurons med och tittar på cupfinalen förra säsongen då mot Norrköping som ni vann. Och det är 7 spelare, Stina, som är borta. 7 spelare som är borta från den här startelvan. Och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt, även om det är också lite smickrande att Hammarby-spelarna är så attraktiva på marknaden. Men ändå, 7 nya från ett lag som vann cupfinalen.
Mm.
Eller 7 borta.
Ja, men det säger lite om vår trupp förra året, hur framgångsrika vi var och vilket bra lag vi hade. Och såklart så hade man velat ta kvar dem mycket längre, men också spelare som förtjänar att ta nästa steg och gör det bra ute i Europa redan nu. Så att, men det är ett tecken på att vi mår bra i Hammarby och har gjort ett jäkla jobb.
Alltså det som jag tycker sticker ut när man ser det här, det är att man tappar en del spelare på free transfer. Om det nu finns den typen av ögon från Premier League framförallt och på den svenska marknaden, då måste ju klubben göra ett jobb i att förlänga kontrakten eller ha utköpsklausuler för spelarna. För att jag antar att ni i truppen också känner, ja men om halva den här truppen går varje år, då kanske inte jag heller vill skriva långa kontrakt. Hur resonerar du när du ser det där, att spelare bara försvinner?
Nej, men såklart är det inte optimalt att sätta spelare så på free transfer, för det är ofta svårt att förlänga med spelarna som är attraktiva. Så att så sett så att det är väl klubben har sagt lite i att de har fått börja om nu att skriva långa kontakt med spelare och få en stabilitet i att kunna styra mer själva. Och det tror jag liksom är viktigt, men sen är det absolut inte optimalt att tappa 7 startspelare inför en ny säsong med så viktiga matcher som har varit nu.
För det går ju också snabbt om man tittar på Premier League. Det känns som från en dag till en annan så har helt plötsligt de här lagen börjat värva. Och där tycker jag Hammarby som klubb, det känns som att de sov på situationen och nu har lärt sig en dyr läxa.
Bra, för jag måste fråga en grej till Stina här.
Hon måste ju få svara.
Ja,
det är fördröjning. Det är hela vägen från kanalbolaget.
Det var en taktisk tystnad. Hon kan ju inte säga att klubben sover. Det måste jag få säga.
Precis.
Så vi räddar dig lite där.
Ja, men du Stina, ändå då. Semifinal i Europa Cup. Häcken också. 2 svenskar på varsin sida. Liksom, hur stort skulle det vara att vinna Europa Cup?
Nej, men det är såklart en jättestor titel. Alltså... Det visar ju bara att vi är bland de bästa i Europa och att 2 svenska lag är faktiskt i en semifinal visar faktiskt framgång i att damallsvenskan fortsatt är en bra liga.
Mm.
Men hur, nu har jag en till. Den här tror jag att man ska svara. Det kanske är svårt att svara på, men man får ju tycka bra om sig själv. Jag tycker, Stina, att du har varit en av de bättre i försäsongen. Du har en mittback som jag tycker är väldigt bra, Alice Karlsson. Det är mittbackskris, det är backkris i ett landslag. Du sitter här nu, inte i Portugal. Alice Karlsson är inte det. Du som kan det här landslaget, du har varit där och spelat VM. Platsar inte ni där? Tycker inte någon av er borde varit med, eller båda två?
Nej, men jag sa till Alice att jag tycker att jag tror att du kommer bli uttagen nu. Och hon bara, nej, men sluta nu, nej, liksom sådär. Så att jag tycker absolut att hon borde fått chansen i att vara med i landslaget när de haft den här skadesituationen på mittbacksplatserna, absolut. Hon
har varit du då?
Nej. Det är då. Jo, men jag känner att jag har startat pikt på försäsongen och jag har varit med där innan, så att jag vill absolut vara med där och konkurrera inför kommande läge och försöka prestera så bra som möjligt. Men det finns många duktiga högerkantspelare just nu och det är en konkurrenssituation och man får bara göra så bra som möjligt här i klubblaget, men jag tycker absolut att Alice borde fått chansen.
Stina, du diplomatisk. Ja. Du är välkommen som expert här. Det är väl här. De ligger ju i le, både Sian och Lagerström. Jag kommer ihåg din pappa. Han gjorde 4 mål i en bandyfinal för Vetlanda och spelade i Myresjö också. Det kommer inte de här grabbarna ihåg, men jag kommer ihåg dem. Hälsa honom så gott.
Ja, det ska jag.
Och Per Lennartsson. Och sen så lycka till nu med Hammarby och ta sig in i landslaget.
Ja.
Och så nästa gång kanske du kan ta cykeln eller någon voj eller vad det heter och glida hit och vara med oss.
Ja. Jag lovar.
Tack snälla och tack. Duscha med dig nu vad du ska göra.
Jag ska träna nu.
Jag ska träna nu.
Jag har inte tränat.
Ja, förlåt då.
Ja, då är de väldigt tidiga ute.
Jag förlåt att
nu är det dags att vakna.
Jag trodde man tränade väldigt tidigt att man hinner med 3 pass
på. Ja, det kanske blir för jag
vet inte.
Jag ska gissa att de tränar.
Du kan ju mycket mer om damfotbollen än vad jag kan. Mm. Vad skulle vi göra nu då? Jo, vi skulle gå till vad då? Freddy, nu har jag vi ska gå och titta på lite vad då? Fredrik, vår producent. Du ropade på mig alldeles nyss.
Helgens,
nej. Landslaget!
Vi var ju där, Stina och Alice skulle in, men vi går till herrarna då.
Ja, nu går vi till herrarnas landslag.
Mm.
Ja, det är exakt en månad kvar till den här playoff-matchen mot Ukraina i Valencia.
Ja, svensk fotbolls viktigaste match på sen kanske någonsin. Alltså det är så mycket pengar. Mm. Det är så stor liksom, betydelse för ungdomar och dam här spelar ingen roll. Alltså, sen är det en till efter dem, men den här, det är en av de största matcherna som svensk landslag kan spela. Visst det var ett kval mot Italien länge, men det här liksom, vi är så borträknande. Så att, ja, vi behöver snacka om det nästan varje dag i känslan.
Ja, och Graham Potter, han ligger inte på lagsidan. Han har varit runt och tittat på fotboll i veckan. Han har sett Gais mot Landskrona och han har sett Malmö FF mot Varberg. Mm. Vad finns det att se i den svenska fotbollen för Graham? Gustav Lundgren vet ju i Gais då. Men vad tror han tittar på? Är det för framtiden? Är det någonting han har på? Vill han vara kvar, tror du?
Ja, nej. Jag tror att han vill till VM. Och sen så tror jag att han har örat mot marken på erbjudanden. Men det är klart att det finns en del spelare som är intressanta nu i Allsvenskan. Lundgren framförallt, sett i den offensiva situationen. I MFF så har du en del unga spelare som jag tycker är intressanta. Men även Taha Ali finns som han...
Han var med senast.
Han som har varit uttagen i alla fall. Hammarby, mittbackar, högerbackar som är duktiga. Så det är klart att det finns några stycken. Jag skulle vilja att han åker och tittar på Fredrik Hammar lite i Belgien också. Det är min spaning som jag vill att han skulle åka och titta på. Men Besara finns också kanske. Mycket snack om honom. Han är ju tillräckligt bra tror jag. Sen på just den positionen finns det konkurrens. Så det är skönt att se en tränare som också tittar på de allsvenska spelarna.
Ja, men det är svensk fotboll. Alltså här gör man, först har man gjort alla fel i världen känns det som. Nu plötsligt gör man alla rätt i världen. Både fotbollsförbund, men jag tror också det handlar om Graham Potters förståelse för svensk fotboll. Han är på de här matcherna för det finns spelare. Jag såg han även på fredag när det var Hammarby Brage. Då var han på 3 Arena. Men att visa det för laget. Sen finns det spelare nu. För att svenska lagarna är i form. Det gör att det finns man ser att allsvenskan, han känner till, eftersom han har tränat Östersund, att är du en riktig stjärna i allsvenskan, då tror jag att Potter kan vågat ut den. Det är inte jag säker på att Thomas
Johansson hade gjort. Men att bara ha en svensk förbundskapten på plats på tre arenor på tre dagar, det är så det ska vara tycker jag.
Nej, och det är också en period nu i svensk fotboll där det kommer vara en del matchning framöver, och vi har en del spelare i Europa som inte spelar, som kanske är skadade, och då är det klart att du måste titta på spelare som kan ta sig in och göra ett jobb.
Hörrni, ni har gjort elvor som för dagen då. Vi vet ju inte riktigt hur det ser ut med skadeläget om en månad förstås. Det är en hel match som ska spelas fram tills dess. Men om ni hade varit förbundskaptener och det var match nu, så hade Per Lagerströms landslagselva sett ut på följande sätt.
Ja, det kommer att ta det som du är inne på. Lukas Bergvall och Kulusevski och Isak, de är skadade så jag är inte med dem. Det finns några frågetecken här som Holm till exempel, Ajare, men jag tror att de kommer att så bedömningen är att de här spelarna är tillgängliga. Där jag började. Det är en fyrbackslinje. Jag tar ut Gudmundsson. Det är kamp där vi vet att Samuel Dahl hade kunnat spela. Men Gudmundssons fart i Premier League. Ajare på mittfältet tycker jag är en nyckelspelare. Du behöver en defensiv balans med Karlström. Sen händer det grejer. Elanga, den farten vi har på högerkanten, inga konstigheter. Och så Daniel Svensson, så att vi får en defensiv balans på vänstersidan, möterlag. Viktor Gyökeres kan springa hem där själv. Men sen har jag en spelare, här kommer jag väl få äta upp. Men det var, jag var också och såg Hammarby Brage. Och i en match mot Ukraina, det är frisparkar, det är liggande bollar. Den här Viktor Gyökeres, han gör mål på allt. Han behöver få några bollar. Såg när Ödegård spelade fram bollen till honom senast. Det tror jag Nahib Hasara kan göra. Alltså, Han är helt obrydd att spela fotboll. Han har en teknik, det händer saker. Varenda match, han gjorde sin livssäsong fjolåret. Han började Svenska Cupen bra. Det finns en Bardghji som skulle kunna komma. Men alltså, Nahis Besara, rutin och gentemot Ukraina, bara ligger där. Så jag tar in honom från start. Det är seriöst och jag tror att han skulle kunna göra skillnad. Mm.
Du behöver inte ta en ansvar för det. Det är ju det sköna med expertkommentator.
Nej, jag tycker ändå att jag får ta snacket här. Att jag bänkar en Barcelona-spelare för Besara.
Ja, överhuvudtaget. Det vet ju själv, det spelar ju ingen roll.
Gör inte.
Potter kommer ju också få kritik om inte laget vinner för han tagit ut fel elva. Men en som inte tar ut fel elva, det är Sian. Förutom att vi pratar om italiensk fotboll förstås. Så där är han lite för hemmablind. Men det här landslaget, han ser så nöjd ut över den elva han har fått upp.
Ja, men jag har väl ganska liknande i alla fall. Gudmundsson tycker jag, sett i säsongen han har i ryggen och formen han har, att han ska in. Ajari Karlström också. Elanga, även om han har en tuff period, jag tycker han har en snabbhet som behövs, framförallt i kontringarna.
Sen händer det grejer.
Ja, men Nygren på tian, där jag tycker han har visat
Forsberg och Nygren.
Bra form, kan göra mål, kan göra det oväntade. Möter ett Ukraina som Sabarni, vi pratar om PSG-problemen. Sabarni inte varit bra, Malinowski borta. Det behöver lite X-faktor. Jag tycker Nygren kan ha det. Sen måste vi titta balansen. Och jag har tagit in Forsberg. Och här har jag, för de som har följt med ett tag, svängt. För att jag har varit starkt mot Forsberg. Jag tycker Nanasi kan gå före. Jag tycker Roni Bardghji kan få chansen. Men playoff, lite som du är inne på med Besara. Rutin. Nu är MLS igång. Han börjar säsongen med en assist. Bland de bästa på planen. Kommer ha spelat 5-6 matcher fram till playoff. Har erfarenheten, har kvaliteten, tycker att han kan gå in direkt och göra jobbet. Och det här måste vi ju vara i alla fall väldigt klara för mig, att det här är en playoff-lösning. Vad som händer sen, det får vi se.
Ska vi ta och titta på ska vi ta ett litet quiz? Vad säger ni om det? Ja, är ni upplagda för det?
Nu.
Jag har känt att det är en hel del prestige mellan er. Vem är...
Är det inte Italien så vinner jag.
Ja, idag, för jag som spöker spelar lite ödmjuk. Jag vet inte riktigt hur den här tävlingen går till, så det ska bli intressant. Jo, det var ju alltså Sverige mötte Ukraina under Jan Andersson och det var ju EM 2020, det spelades ju 2021 blev det ju, men det var ju EM 2020. Här var startelvan, det blev 2-1. Emil Forsberg gjorde förresten det svenska målet, kommer du ihåg det? Sian.
Ja,
det säger du fast du inte kanske gör det. Nej, men här, det frågan om att komma ihåg, det var det jag ville komma till. Vilka är de spelarna som vi har skrivit frågetecken till? Vänta. Ni får räcka upp handen och sen får ni säga ett namn. Och sen så tar ni handen och så säger jag klara, färdiga, gå. Och sen så får man en i taget. Klara, färdiga, gå. Per.
Marcus Danielsson mittback fick rött kort, va?
Är det så? Marcus Danielsson mittback. Det är korrekt. Ett litet rätt till Per.
Då tar jag högerytter, borde vara Seb Larsson.
Högerytter Seb Larsson. Det stämmer, va?
Jajamän.
Per.
Isak längst upp.
Alexander Isak högst upp. Bra. Sen.
Aj, 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 alltså. Ja, men jag chansar på inne mitt fält är Svanberg.
Nej.
Fan.
Nej.
Jag trodde det i alla fall.
Nej, det är fel.
Jag tror han var i Tiki-Taka i tisdags och avslutade. Kristoffer Olsson måste det vara.
Stämmer det? Helt rätt, Per Lagersson. Ah, i första gången. Har vi någon mer? Har vi
vänsterbacken
kvar har vi, ser jag.
Augustinsson.
Det stämmer. Men ja, nu är vi klara. Och Per Lagersson.
Nej.
Här har vi laget.
Måste väl vara
och de här åker ut mot Ukraina.
Nej, tyvärr, du hade Svanberg där i Sian.
Ja, just det. Ja.
Vi kan inte godkänna Svanberg, hur gärna du än... Jag kan inte ens försöka. Och Per Lagersson blir så glad när han får vinna för en gångs skull. Han har haft sån otroligt trevligarna.
Borde inte de där åker ut i åttondelsfinal mot Ukraina?
Ja.
Borde inte det där elvan har vunnit?
Jo.
Tycker jag.
Du vet ju det är med fotboll. Ja.
Nu är det viktigt.
Nu går vi vidare. Jag måste svara på det. Ja, vi har ju programtid här som vi måste följa, vet du. Därför får jag säga så. Ja, det är ju match i helgen.
Mm.
Eller vad säger ni om de här matcherna som dyker upp på skärmen? Redan imorgon så är det ett hett derby uppe i Wolverhampton ligger ju lite utanför för Birmingham. Men vi får ändå säga att det är ett klassiskt midlandsmöte och derbykaraktär. Verkligen Wolverhampton, Aston Villa. Villa
alltså, de hugger där uppe.
Ja, de är hugger.
Mm.
I övrigt så kan vi ju konstatera att den stora matchen på pappret är Arsenal-Chelsea. Och vi ska också se vad Manchester City gör. De åker till Ellen Road och det är aldrig lätt. Det finns en alldeles speciell rivalitet mellan Yorkshire och Lancashire. Jag var där när United spelade och det är ju lite mer rivalitet än City. Men det är häftigt när Manchester-lagen kommer dit.
Ja, det kokar ju. Men jag tycker också en som är lite halvklur, det är Liverpool som fått upp unga men mötet på nytt fått West Ham som liksom kämpar för sin överlevnad. Den är inte helt given den, tycker jag. För
nej, och vi har ju Tottenham. Vad tror du om Tottenham förresten?
Nej, jag har slutat tro om Tottenham.
Men de tror
att de pallar hänga kvar. Jag tror att Tudor i takt med att han får tid och får tillbaka lite spelare kommer göra bra. Men det är väl den här typen av match jag förväntar mig. De ska försöka sno en poäng då på vägen till att börja vinna matcher. Och de har ju inget att spela för mer än att överleva. De vinner inte Champions League. Nu kan de lottas mot Galatasaray och gå till kvartsfinal. Det hade varit superbra. Men de hade nog behövt ta sina Premier League-poäng och jag tror att de behöver börja göra det nu.
Mm. Vad tror du om Tottenham?
Jag är allmänt orolig. Jag tycker de fick en svag liksom, start medan han jobbar med någon trebackslinje med Paulinho direkt mot Arsenal och förväntningar alltså, är gigantiska. Sen ska ju den här truppen grejer det, men det är lätt. Jag tror det är mentala och det beror väldigt mycket på lagen där bakom Nottingham och West Ham. Får de upp farten? Ja, då, alltså, tar de pengar de behöver, då finns det, jag tror att det är väldigt alarmerande.
Men Romero tillbaka nu, antar jag.
Ja, han var
och där tror jag att i en trebackslinje det är en spelare. Jag tror inte Gyökeres hade absolut...
Igor Tudor, Juventus. Är det, vad är det för tränare, säger många? Sian, du är ju vår Italien-expert. Ja.
Nej, men han har ju...
Vi pratade om Jörni med en tidigare. Han har haft 12 olika adresser i och för sig några gånger, några lag, men ändå.
Han gjorde det väldigt bra med Hellas Verona. Jag tycker han gjorde det bra med Lazio. Han gjorde det bra i det kitten som är Marseille.
Dagar i snitt har han levt i sina lag. Han fick sparken i oktober i Juventus efter 8 raka utan seger.
Ja,
och det är ju,
ja, men det är ju det som är den dåliga. Men han har ju kommit in som interimtränare och gjort det jobbet bra. Och det var ju det som gjorde att han fick jobbet i Juventus. Sen så tycker inte jag han är kvalificerad för att ha typen av klubb som Juventus är. Men att ha lite mindre... Lite mindre klubbar,
absolut. Han är inte kvalificerad för Juventus, men för Tottenham.
Men du ska jämföra Juventus och Tottenham. Är du på riktigt alltså? Jag blir upprörd nu alltså. Jag har jättemycket, men du ska jämföra storleken i Juventus med Tottenham.
Juventus har ju massa, mycket, mycket större meriter och större klubb. Och naturligtvis. Men i dagsläget är Tottenham kvar i Champions League, men inte Juventus. Och vi ska hålla oss till nutid, och det ska vi väl göra, Sian. Ja, annars vi går till Romariket, då har vi inte en chans.
mot Italien. Per, hjälp mig.
Nej, men nej, jag är tveksam till Tudor bara. Ja. Jag tycker, alltså, CV'n är all ära, men och dels jag tycker, jag förstår ibland det, men jag har sagt det förut, interimstränare all respekt. Alltså det Tottenham behöver nu är någon form av långsiktighet, en kortsiktig effekt och en långsiktig riktning. Och då förstår jag inte varför man inte hittar en tränare som är då ledig eller plockar en tränare in nu som ska göra det här.
Men jag tror att vilken tränare vill hoppa in i Tottenham nu, eventuellt åka ur och bränna sig där. Jag tror att Tudor är perfekt för
Harry Redknapp.
Ja, men du ser, det, då tar jag hellre Tudor med all respekt. Men jag tror verkligen det är bra interimnamn att få in, dels för att han kan göra ett jobb. Han kan de har bevisligen tittat på en person med en sorts auktoritet och CV som alltså där Juventus-stilen, det är auktoritärt, det är tydliga regler. Jag tror att de har tittat på personen Tudor och hittat någon som passar dem väl. Och där tror jag att han kan göra ett bra jobb. Jag tror inte det är en långsiktig lösning, men jag tycker inte heller de behöver det nu. Jag tror att de behöver rädda kontraktet, rädda säsongen, i sommar tänka om och ta en långsiktig lösning.
Det är ändå anmärkningsvärt tycker jag. Jag håller inte riktigt med här. För jag tycker liksom, om du nu ska vara interimstränare som jag inte tror på, ibland måste man väl det, så kanske man ska ha koll på den liga man coachar. Alltså att du ska vara där, kanske scouta Tottenham många gånger, ha koll på klubbarna. Så jag tycker bara att den är lite... Alltså jag förstår Tudors liksom kapacitet. Han har gjort saker... Hade ett italienskt lag tagit honom nu? Absolut. Men jag är tveksam i Premier League.
Okej, vi lämnar det där. Facit får vi ju sen.
Ja, då måste vi komma hit och ta ansvar.
Ja, då måste du ta ansvar. Du har mycket att ta ansvar för just det, faktiskt. Och vi kan ju också konstatera att vi har ett titelrace. Därför att det står mellan Arsenal och Manchester City. Och den utav de här lagen som vinner samtliga sina matcher har det egna händer. För de kommer ju mötas på Islands i april. Så skulle City vinna alla sina matcher och den så blir de mästare av Arsenal. Som ju haft ledningen sen 4 oktober utav Premier League vinner ju om de gör sitt. Och det är ett intressant derby nu. Arsenal mot Chelsea, det brukar bli kul matcher, målrika matcher, chansrika matcher. De möts nu på söndag. Funderingar inför den matchen?
Nej, det brukar också bli Arsenal som vinner. Alltså, Chelsea har ju väldigt svårt de här matcherna. Och jag tycker nu att även om liksom Arsenal jagade, om man hade någon oavgjorta match mot Wolves, så tycker jag de är riktigt bra mot Tottenham. De bara får tillbaka spelare. Jag har Arsenal som ganska skyhöga favoriter mot Chelsea, som jag tycker är ett varannat lag. Så att, jag tror Arsenal tar den där. Och då får de kanske lite lugn igen.
Ja, jag har ju också lite samma känsla. Däremot så känner jag att Chelsea känns lite som ett kupplag. De känns som att de en bra dag slår vilket lag som helst. Och där tror jag att just i den här matchen så kan ju det bli intressant. De vill dels ta sig till Champions League. De vill knäppa Arsenal på näsan. Är det någon match de ska vinna så är det nu. För att det finns mycket ingredienser här där de kan ta fram sina bästa egenskaper.
Mm. Som läget är just nu. Sian, du har bara 100 lapp kvar.
Mm.
Du har också bara 100 lapp här. Och sen in i Arsenal eller Manchester City. Som det ligger just nu. Ingenting hit och dit om månen ramlar till
höger. Då säger jag Arsenal utan utläggning.
Med hela hundringen, ja. Det är ju ett jättebra läge.
Mm. Och dessutom har ju Arsenal börjat få en målskytt nu. Viktor Gyökeres 2 mål. Jag var på plats på Tottenham Hotspur Stadium och såg honom damma in åtminstone en riktigt ordentligt. Och det andra var ganska okej. Det är också på tilläggstid. Han har gjort 15 mål nu. Och senast någon gjorde så många mål, ja, det är säsongen 2021 då Lacazette och Aubameyang gjorde 17 respektive 15 mål. Det är alltså under Arteta här.
Och då gjorde ändå båda så många. Det sticker ut lite för mig.
Det gör det, 2 stycken som gör. Ja,
och dels så tänker jag när jag ser det här att jag tycker Aubameyang är en underskattad anfallare sett till hur många mål han gör i hur många klubbar han gör det. Och det att det inte spelar någon roll om det är Marseille eller Barcelona, han kommer göra sina mål. Och dels så tycker jag att då blir det ju tydligt också att det inte bara är en fråga om vem som spelar striker, utan att det finns ett systematiskt, jag skulle inte säga problem, för jag tycker att de har gjort bra säsonger, men det finns en systematisk anledning till att Arsenal inte har haft spelare som gör 20-25 mål. Och här har ju Gyökeres läge, skulle jag säga, att komma upp i 20 minst. Då gör han en riktigt bra säsong. Mm. Och jag tycker många, när jag hör dem prata om Gyökeres, så säger de, nej, men Gabriel Jesus kommer ta den där platsen, eller Havertz kommer ta den. Om det hade varit så, då hade inte Gyökeres varit i Arsenal. Han är i Arsenal för att dels det går inte att lita på de två personernas skadesituation, och dels för att han kommer göra nytta. Så jag ser honom
som given. Det ser ju prestigevärvning också. Ja, ja. Jag har betalt så mycket pengar som klubbledare, så måste du ge honom chansen.
Och jag tror gång efter gång. Att han behöver lite tid att anpassa sig. Jag tror absolut att han har mindre tid på sig än han hade i portugisiska ligan, och jag tror att han, går han i mål nu med 20 mål, då har han gjort en säsong som är över förväntan.
Per, rätta mig om jag har fel, men jag var ju på plats nu och jag tyckte han såg rörligare ut, mindre kantig, mindre stabbig, och han gör ju två mål. Är det din känsla också att det var hans bästa match som Arsenal-spelare sen till hela paketet?
Ja, helheten är ju det. Och däremot så tycker jag att han har varit nyttig. Och det ser vi var som ligger från varenda match. Men det är ju det här för målskyttar och när allting stämmer. Det så tror jag att han är fysad. Du sa att han är otroligt rapp. Sen helt plötsligt såg du leendet som börjar komma hos honom. Liksom axlarna ner och så en forward som gör mål. Så att jag håller helt med om att nu får han tillbaka. För det var det han gjorde i Sporting. Inte bara i portugisiska ligan utan även i Champions League. Det som han kände själv. Att jag sätter den bollen. Ja, och i landslaget. Jag tar den första tassen och sätter den. Men där skulle jag vilja ge, jag hade en bild med Arteta av honom. Från minut ett, man kan göra så, man kan värva spelare och nu blir det lättare för Arteta, för Arsenal har lett ligan hela tiden. Men som han ändå har stöttat Viktor Gyökeres, match efter match efter match. Han har inte tvekat en sekund. Det måste jag ge Arteta, som man ibland diskuterar hans ledarskap, beröm för du satsar på en forward. Han har ju, sen har ju Viktor Gyökeres gjort jobbet själv såklart, men han har fått en tränare som gett det här signalerna, tror jag, till övriga truppen. Det tror jag är väldigt viktigt för en värvning.
En sak med Gyökeres är också att när han kom in i den här formen sist så blev han skadad. Han var på väg någonstans, kändes som att han var på G, bra form, började göra mål, började hitta rätt, och så skada och så borta några veckor. Nu har han ju en situation där han har hittat formen. Får hoppas han kan vara skadefri, för då kan det bli väldigt roligt för honom. Och jag tror också, du pratar om så nytta. Det, alltså, när du värvar spelare för den typen av summa, då är det jäkligt tråkigt att prata. Jo, men han är bra i pressspelet. Jo, men han står rätt. Jo, men han kämpar och sliter. Han öppnar ut ytor. Det är inte det du värvar en spelare för en miljard för. Då vill du ha mål och assist och kanske dribblingar eller någonting extra. Men det är viktigt att ha anfallare som gör jobbet för tränarna. Och det är därför jag tror att Arteta också har backat honom. För att han vet att det handlar inte bara om mål. Gör han mål också? Jo, men då är det ju perfekt. Men så länge jobbet görs så tror jag att Arteta är nöjd med att målen också kommer från andra spelare.
De har ju gjort 7 då, bara. Och Arsenal leder ligan med 8 poäng.
Ja, det gäller vinna. Det spelar ingen
roll. Då tror jag kanske att man hade... Och där var det ju också... Laget.
Sen är det frågan om en målskytt hellre gör 45 mål och kommer 2 i ligan eller gör 4 och vinner ligan. Det, de kommer ju alltid säga att de vill hellre vinna ligan, men jag vet inte.
Men det finns också en skillnad där. Vilka mål gör du? Hade han gjort 7 mål som bara var 1-0 mål i matcherna, då tycker jag att det väger annorlunda än att bara sätta dit 5-0 målen. Men nu gör han ju båda i den här matchen, och det är det steget han behöver ta.
Nu ska ni få svara på ytterligare frågor. Vilken är den bästa serveraren till Gyökeres? Är det Esse eller är det Ødegaard?
Jag tycker att det är Ødegaard, men det betyder inte att det är den bästa spelaren.
Alltså, det borde vara Saka egentligen.
Ja, men... på kanten, för det har skickat några signaler, men jag tror Ødegaard kommer att spela Viktor Gyökeres fler gånger. Men jag tror Esse, vi såg den andra bilden där, han gör ju både mål och assist. Så att för Arsenal är jag inte säker på att Ødegaard är ett bättre alternativ. För Viktor, om han bara har sin egen målproduktion, så kanske Ødegaard. För han kommer att passa oftare än vad Esse som kommer att gå på avslut.
Det som jag tycker med Esse är att det är lite kaos kring honom. Han kan komma in och vara lite oberäknelig och kanske göra en dribbling eller ta ett skott eller dyka upp på rätt plats vid rätt tillfälle. Den typen av spelare tror jag kan öppna ytor för Gyökeres som han kan utnyttja. Eller tvärtom då, att Gyökeres tar en löpning, får ingen passning, men Esse tar in. Det som jag tror att absolut att Ødegaard är mer benägen att titta upp och hitta Gyökeres. Men jag tror att båda de spelarna kompletterar honom väl. Sen så tycker jag att den som behöver hitta Gyökeres mer, det är Saka. Han behöver lyfta den här betongkepsen han sitter på ibland.
Hörrni, Der Klassiker. Mm. Det handlar om Borussia Dortmund gegen
fram till
FC
igår,
Bayern München.
Så kände jag, oj vilken match. Kovac, han har satt allt, inga problem här. Och sen så åkte de ur. Och då kände jag att nu går jag in lite annorlunda till den här matchen.
Mm. Här har vi bilder på Harry Kane som blir prisad för 500 tävlingsmatchmål. Jag tror att det är klubblag.
Och landslag.
Vet du vad det här är? Mm. Det här är en sån här... Harry, vi ser att du har gjort 500 mål i din karriär. Vi vill väldigt gärna att du förlänger ditt kontrakt med oss. Så vi ser dig. Grattis på födelsedagen, 500 mål, rosor och buketter. Alla är glada och nöjda. Stanna här, snälla. Det var det.
Ja, men... Snabbare till 500 mål än Cristiano Ronaldo, som har också gjort den. Men däremot både Messi och Lewandowski till har gjort det fler. Men sen gör han ju, efter den där matchen, gör han ju två till. Alltså den säsongen han fortsätter ha. Alltså han sprut. Alltså det spelar ingen roll om det är kuppen, Champions League, godis, ligan.
Titta på. Han är så naturlig. Och...
Ja, det är otrolig målskytt, får man säga. Och så gör han faktiskt en hel del assister här.
Han har ju fått en ny roll.
Han är med och droppar med ner. Och...
Kevin Bader som är Tysklands expert. Han säger det att han aldrig tyckte det var så roligt att spela fotboll som den här säsongen. För han får ner och hämta bort. Han är ju en duktig fotbollsspelare, inte bara en målskytt. Utan här får han använda ett större register.
Ja, men han droppar ju ofta ner och liksom fördelar bort. Han har ju teknik som en mittfältare.
Och spelförståelse och passningar som han går ner och hämtar. Så att,
sen så kan ju det ibland frustrera mig när han är för långt ner och inte i boxen där jag vill ha honom. Men det är klart att Bayern med de spelarna de har gynnas av det. Men jag tänkte på McKinn, det är inte så många som pratar nu om skulle han ha lämnat Tottenham eller han borde ha varit kvar och i den här misären på 17:e plats skulle han vara kvar. Det är klart att han skulle gå till Bayern,
han har fått vinna titlar,
göra mål och kanske vinna Champions League.
Harry Kane vinner ingenting, sa du alltid sedan förut. Nej, men nu har han gjort det. Inte nu kanske, men många.
Och gå tillbaka till Tottenham.
Va?
Vinn Champions League och tillbaka till Tottenham. Det är han som ska rädda Tottenham.
Ja, men han är så bra. Men det, problemet är ju...
Håll dig långt från Tottenham.
Vad har England bakom Kane om han blir skadad? Det är Watkins möjligtvis, men det är rätt många gamla gubbar. Det är Welbeck, det är Calvert-Lewin.
Men vet du vad jag såg i statistik på?
Så forward.
Tottenham med och utan Harry Kanes mål. Mm. Liksom så. Och så nu har vi två säsonger där de ligger långt ner i botten. I och för sig vann Europa League. Jag ger inte det så mycket. Och så har man ju mätt då vart de har hamnat i ligan med och utan som mål när han var i Spurs. Mm. Och det var mer eller mindre under halvan varje år. Och där tror jag att de har ju inte riktigt lyckats ersätta honom. Det är klart att man kanske inte kan ersätta honom. Men någon spelare måste du få in som gör den typen av mål. Och där har du ett problem för Spurs. Men jag tycker inte han ska tillbaka till Tottenham. Håll dig långt från Spurs, Harry Kane. Stanna i Bayern, lev ditt liv bra.
Första italienare till 500 mål igen.
Oj, det känns som Bovovieri, men
du får kolla upp det någon... där. Det är utlottning här.
Nu har du gett mig en gul svart tröja.
Jajamensan, det är alltså så att Sian älskar Dortmund och Per älskar.
Jajamän, vinnare.
Förlåt, det blev bara så. Det är utlottning av de här tröjorna. Och det ni ska göra är in och följa via Play Fotboll på Instagram. Och sen tagga två vänner. Mm. Och sen säga vilket lag, vilken tröja ni vill ha helt enkelt. Vilket lag ni hejar
på. Det var inte så svårt.
Vilken tröja skulle du valt?
Den här.
Varför då?
De kommer att vinna.
Ja, du vill vara med vinnarna.
Ja, det är så jag tänkte på det idag.
Men
det
passar mig. Men han vill ha dem som kämpar sig uppåt.
Nej, eller? Jag skulle nog hellre ta en Bayern-tröja också.
Hör du det?
Ja, och så skulle jag nog trycka Olise på den. Min favoritspelare i Bayern. Jag tycker han borde räknas som en av de bästa spelarna i världen den här säsongen.
Eller Crystal Palace, vad de hade. Olise, Dias, Geje, vilka namn de har.
Kolla Bayerns offensiv. Dias, Olise, Kane.
Musiala, Karl, Pavlovic. Oj. Nej, det är ett otroligt. Jag tycker de är världens bästa lag. Och jag vet att Arsenal slog dem, men jag tycker verkligen det. Och sett till att Dortmund då gick och torskade igår. Tuff smäll mentalt. Kommer till Bayern, mardrömsläge. Visst, kanske man tränaren står där och säger nej, men nu ska vi studsa tillbaka. Det här är den perfekta matchen och visa världen vilka vi är. Jag tror att Bayern kommer köra över dem. Och jag tror att de vinner allt som går att vinna i år.
Det är klassiker. Det är något speciellt.
Supermatch.
Vinner de på lördag, då kan de ju hämta hem ligan. Men däremot tar Dortmund den, då kan det ju bli lite...
Vad händer om Blåa gjort då?
Ja, då har de fortfarande ett väldigt stabilt försprång.
Jag skojar lite där. Får du rekord där och så lite joke.
Vet du vad tagga en vän betyder?
Ja, det är man ska... Får man följa dig på Instagram?
Mycket färre än dig, ja.
Ja, just det. Tyst med dig då.
Men jag lägger inte heller ut.
Välkomna där. Juventus är världens bästa lag. Vi taggar på Instagram. Jag tycker vi går vidare
selfies.
Till Falun. Det kanske går bra för Norge där med din tröja. Det är nämligen världscuptävlingar i Falun. Samtidigt som det är Vasaloppet också. Ska du åka i år?
Ja, jag sålde min biljett. Korsbandsskadad. Skulle åka.
Vilken otur.
Men annars ska jag åka.
Ja, ska vi titta på hur det kan se ut i Falun. Ja.
Vad är hemligheten? Vad krävs egentligen för att bli bäst? Följ våra svenska stjärnors resa på Viaplay.
Ja, det är helgen det. Och det är ett vårtecken när det är skidor ifrån Falun. Sian, tycker du att jag har varit för elak mot dig idag?
Nej, jag tycker du har varit helt okej.
Du är inte arg på mig?
Nej, absolut. Nej, det var,
jag måste få
jag är bara arg på Bodø/Glimt. Demonerna från Norge, det är de enda som är. Eller vet du vem jag är mest arg på? Den där domaren som gav Virt straff i 90:e minuten. Utan det så hade du inte behövt möta de norska demonerna.
Nej. Men Italien kommer igen.
Ja, ja. Nästa år så är det vi. Vi är nya Arsenal.
Ja. Och så håller vi på Atalanta nu då.
Ja, men de möter Arsenal eller Bayern. Då är det
ja, men att nej, det italiensk fotboll är ju...
Ja, men Juventus är större än Tottenham. Det måste till och med ja. Du erkänna nu.
Men vad var störst? Samväldet i engelska eller romarriket?
Ja, romarriket.
Per, dina funderingar inför helgen?
Ja, det är ju om Potter också kollar på det här så vi får in i Besara i truppen först och sen i en startelva i landslag. Jag tänker på det mer och mer. Jag tror att Sverige kan vinna.
Vad tänker du om Fredrik Hammar? Har du något?
Nej, han får vänta lite till.
Nu är det mygga av mig alltså.
Ja, jag tror vi är klara där. Jag tror vi är klara där. För en rullig helgen hörni. Det börjar med lottningen 12.00 imorgon. Sen är det derbyt Wolverhampton Aston Villa. Och så hänger ni med hela helgen. Det är klassiker, Arsenal och Chelsea. Ni vet vad ni ska göra.
Okay, på Instagram får man höra dig kommentera lite mål.
Massa selfies här.
Ja, Sian, jag ska lära Sian att tagga. Ja. Det ska jag göra i helgen. Jag ska lära Sian lite om Instagram. Det blir min grej. Och så den där lottningen har ni vet ni också. Vi får in och tagga och det. Hej, hej.
Programmet presenteras av Unibet. Avspelare för spelare.